Kapitel 5. Stormen bryter ut. Solen hade nått lite mer än halvvägs ned mot horisonten när de traskade upp för den välanvända stigen som slingrade sig upp till toppen av kullen som höjde sig över ladorna. Det var den plats René hade valt ut. Ett rimligt val utifrån vad Elaine hade lärt sig om att arbeta med vädret, vilket hon naturligtvis hade lärt sig av en av havsfolkets vindfinnerskor. Att förändra någonting utöver sin egen omedelbara närhet krävde att man arbetade med stora avstånd, vilket i sin tur innebar att man måste kunna se över långa avstånd, något som var betydligt lättare till havs än i land. Om man nu inte befann sig på krönet till ett berg eller en kulle. Det krävdes också skicklighet för att inte orsaka skyfall eller virvelvindar eller ljuset visste vad på andra ställen. Vad man än gjorde så spred sig verkningarna likt ringar på en vattenyta. Hon närde ingen som helst önskan att själv leda den cirkel som skulle använda vindarnas skål. Kullens topp var fri från undervegetation och tämligen platt, om än långt ifrån jämn. Ett grovt tillyxat stenbord, 50 steg i fyrkant, med gott om plats åt alla som behövde vara där och åt en del som noga räknat inte behövde det. Det befann sig minst 25 famnar ovanför gården och hade milsvid utsikt över ett lapptäcke av åkrar och betesängar, skogar och olivlundar. Allt för mycket brunt och gult blandades med 100 olika nyanser av grönt som för att ropa ut behovet av det de ämnade göra. Men likväl slogs Elaine av vyns skönhet. Trots dammet som fyllde luften likt ett tunt dis kunde hon se långt. Landskapet var egentligen ganska flackt här, bortsett från ett fåtal kullar. Ibordar låg i söder, precis utom synhåll, även om hon omfamnade urkällan. Men likväl kändes det som om hon borde kunna se staden om hon bara ansträngde sig. Med lite god vilja skulle hon säkert kunna se Eldarfloden. En fantastisk utsikt. Men det var inte alla som var intresserade. En timme bortkastad muttrade Ninni och blängde på Rianne. Och på i princip alla andra. Det verkade som om hon tänkte ta tillfället i akt att ge sitt humör fria tyglar nu när Lärn inte var med. Nästan en timme, kanske mer, helt bortkastad. Alicia är väl en nog så duglig kvinna, men man kunde ha trott att Rianne skulle veta vilka som var där. Ljus. Om den där enfaldiga kvinnan svimmar för mig igen. Elaine hoppades att hon kunde hålla stånd ett litet tag till. Det verkade kunna bli en ordentlig storm när hon väl lät den bryta ut. Rianne försökte se glad och ivrig ut, men hon for oavlåtligt med händerna över kjolen, rättade till och slätade ut. Kirstian stod bara och höll i sin med ett krampaktigt grepp, medan hon svettades och såg ut att kunna kräkas när som helst. Så fort någon tittade på henne, vem som helst, genomfors hon av en rysning. Garinia, den tredje frändeskvinnan i sällskapet, var en handelskvinna från Chaldé med kraftfull näsa och bred mun. Hon var kort, smärt och starkare än de båda andra, men såg ut att inte vara mycket äldre än Ninniv. Hennes bleka ansikte var täckt av en fuktig hinna av svett, och varje gång hon råkade titta på en HD blev de mörka ögonen ännu större. Elaine undrade om hon kanske snart skulle få se om någon verkligen kunde stirra ögonen ur huvudet. Nu hade Garinia i varje fall slutat jämra sig, vilket hon hade gjort hela vägen upp för backen. Det hade faktiskt funnits ytterligare ett par kvinnor som kunde vara starka nog att delta. Kanske. Fränderna brydde sig inte mycket om styrka, men den sista av dem hade gett sig av 3 dagar tidigare. Ingen annan på gården kom ens i närheten, vilket var skälet till att Ninni fortfarande var så missbelåten. Ett av skälen. Det andra var att Garinia hade varit en av de allra första som hittats avsvimmade på gårdsplanen. Dessutom svimmade hon igen så snart hon fick syn på systrarna de 2 första gångerna hon blev väckt till liv. Eftersom Ninive var Ninive kunde hon förstås inte erkänna att hon borde ha gjort någonting så enkelt som att fråga Alice vilka som fortfarande fanns kvar på gården. Eller ens tala om för Alice vad hon letade efter för en kvinnan själv frågade. Ninive förväntade sig aldrig att någon skulle ha nog med förstånd för att skilja på upp och ner, utom hon själv. Vi kunde ha varit klara vid det här laget, morrade Ninive. Vi kunde vara färdiga med... Hon nästan skalv av ansträngningen att inte blänga på havsfolkskvinnorna som samlats vid östra änden av stenplatån. René gjorde bestämda gester och verkade utdela instruktioner. Elaine skulle ha gett en hel del för att få höra dem. Ninive besparade sannligen inte Marilyn, Karine och Saritha sina mörka blickar. Saritha höll fortfarande den sideninslagna skålen i ett hårt grepp. Adelaide och Vandine hade stannat kvar där nere, instängda med ispan. De tre systrarna stod och småpratade sinsemellan utan att ägna Ninive någon uppmärksamhet så länge hon inte tilltalade dem direkt. Men Marilyn lät ibland blicken glida bort till vindfinnerskorna för att genast vända bort den igen. Hennes lugna mask rubbades för ett ögonblick och hon fuktade läpparna med tungan. Hade hon begått något misstag där nere när hon helade dem? Marilyn hade förhandlat fram fördrag och medlat i disputer mellan hela riken. Få i Vita tornet var bättre än hon. Men Elaine erinrade sig en berättelse hon hade hört en gång. En sorts skämthistoria om en domansk handelskvinna, en fraktherre från havsfolket och en Aesedé. Det var inte många som berättade skämt där Aesedé var inblandade eftersom det inte var helt ofarligt. Handelskvinnan och fraktherren hittade en vanlig sten på stranden och började sälja den fram och tillbaka till varandra. På något sätt hela tiden med vinst. Sen kom en Aesedé förbi. Den domanska kvinnan övertalade Aesedé att köpa stenen för dubbelt så mycket som hon själv hade betalat senast. Därefter övertalade fraktherren Aesedé att köpa samma sten av honom för dubbelt så mycket som hon gett domanskan. Det var bara ett skämt, men det visade vad folk trodde. Kanske skulle de äldre systrarna inte ha lyckats sluta ett bättre avtal med havsfolket. Evienda stegade raka vägen fram till kanten så snart hon nådde krönet och ställde sig att stirra norrut, orörlig som en staty. Efter ett tag begrep Elaine att Evienda inte beundrade utsikten. Hon bara stirrade. Hon samlade ihop kjolarna, lite klumpigt med de tre angrilerna i handen och sällade sig till sin vän. Klippan stupade ner till olivlundarna i branta, vassa klippsteg av grå sten där ingenting växte utom några små halvt uttorkade buskar. Stupet var egentligen inte så otäckt, men det var ändå inte riktigt samma sak som att titta på marken från ett högt träd. Konstigt nog blev Elaine lite yr av att titta ner. Evienda verkade inte märka att hon hade kanten precis framför tårna. Är det någonting som bekymrar dig? Frågade Elaine tyst. Evienda fortsatte att stirra ut i fjärran. Jag har svikit dig, sa hon slutligen. Hennes röst var tonlös och tom. Jag kan inte skapa portöppningen ordentligt och alla såg mig dra skam över dig. Jag trodde att en tjänare var en av de skuggavlade och uppförde mig värre än dåraktigt. Athanmere ignorerar mig och ger Aesedéna mörka blickar som om jag vore Aesedénas knähund och gläfser på deras befallning. Jag låtsades att jag skulle kunna få skugglöparen att tala. Men ingen far Darius mig tillåts att förhöra fångar för hon har varit vigt till spjutet i 20 år och får inte ens titta på förrän hon har burit det i 10. Jag är svag och mjuk, Elaine. Jag står inte ut med att dra mer skam över dig. Om jag sviker dig igen ska jag dö. Elaine blev alldeles torr i munnen. Det lät alldeles för mycket som ett löfte. Hon tog ett stadigt tag om Aviendas arm och drog bort henne från stupet. Eil kunde ibland nästan mäta sig med havsfolkets uppfattning om dem. Hon trodde inte på allvar att Avienda skulle hoppa, inte egentligen, men hon tänkte inte ta några risker. Hennes vän försökte i varje fall inte göra motstånd. Alla andra verkade fullt upptagna av sig själva eller varandra. Ninive hade börjat prata med Ethanmere-kvinnorna. Hon höll hårt om flätan med båda händerna och var nästan lika mörk i synen som de av blotta ansträngningen att inte skrika åt dem. De lyssnade med föraktfull arrogans. Marylil och Saritha vaktade fortfarande skålen, men Karin försökte prata med de tre frändeskvinnorna utan större framgång. Rianne svarade åtminstone, om än ängsligt och nervöst, medan Kirstian stod tyst och darrade medan Garinia blundade hårt. Trots det talade Elaine med låg röst. Det här var ingenting de hade någonting att göra med. Du har inte svikit någon, Avienda. Allra minst mig. Ingenting som du har gjort har någonsin skämt ut mig, och ingenting du kan göra skulle kunna göra det. Avienda blinkade tvivlande. Och du är ungefär lika mjuk och vek som en sten. Det måste ha varit den besynnerligaste komplimang hon någonsin gett någon, men Avienda såg faktiskt tacksam ut. Dessutom är jag säker på att havsfolkskvinnorna är vetskrämda för dig. Lika besynlig som den förra, men den lockade fram ett blekt men dock leende från Avienda. Elaine drog efter andan. Och vad Ishben beträffar, hon skulle helst ha velat slippa att ens tänka på det. Jag trodde att jag kunde göra vad som måste göras, men blotta tanken på det får min mage att vilja vända sig ut och in. Jag skulle kräkas om jag ens försökte, så där är vi lika. Avienda gjorde tecknet för du förvånar mig på spjutjungfrunas teckenspråk. Hon hade börjat lära Elaine en del av tecknen, fastän hon sa att det var förbjudet. Tydligen förändrades det om man var nästan syster som försökte lära sig att bli än mer, fast egentligen inte. Avienda verkade tycka att hennes förklaring varit fullständigt klar. Jag menade inte att jag inte skulle kunna göra det, sa hon högt. Bara att jag inte visste hur jag skulle bära mig åt. Förmodligen skulle jag ha dödat henne om jag försökt. Plötsligt log hon, ett mycket bredare och varmare leende än det förra, och vidrörde lätt Elaines kind. Vi har båda svaghet inom oss, viskade hon. Men det bringar oss ingen skam, så länge det bara är vi två som vet. Nej, sa Elaine matt. Hon hade bara inte vetat hur hon skulle bära sig åt. Naturligtvis gör det inte det. Denna kvinna hade fler överraskningar i rockarmen än någon lekare. Här, sa hon och gav Avienda statyetten av kvinnan som bara var klädd i sitt eget hår. Använde den här i cirkeln. Det var inte lätt att släppa ifrån sig Anne Grelin. Hon hade tänkt använda den själv. Men även om hennes vän, hennes nästan syster, log nu, behövde hon fortfarande uppmuntran. Avienda vred den lilla elfenbensfiguren mellan fingrarna. Elaine kunde nästan se hur hon försökte komma på hur hon skulle kunna lämna tillbaka den. Avienda, du vet hur det känns när man håller så mycket cider man kan. Tänk på att hålla dubbelt så mycket. Tänk verkligen på det. Jag vill att du ska använda den. Snälla. Eil brukade visserligen inte visa sina känslor, men nu blev Aviendas gröna ögon stora. De hade diskuterat Anne Greeler i samband med sitt sökande förut, men förmodligen hade hon inte förut tänkt på att själv använda en. Dubbelt så mycket, mumlade hon. Att hålla så mycket. Jag kan knappt ens förmå mig att föreställa mig det. Detta är en mycket stor gåva, Elaine. Hon la fingrarna mot Elaines kind igen och tryckte med fingertopparna. Det var Eils motsvarighet till en kram och en kyss. Vad det nu än var Ninive hade att säga till havsfolket, så tog det inte särskilt lång tid. Hon stegade iväg från dem, ursinnigt ryckande i sina kjolar. När hon närmade sig Elaine tittade hon på Avienda och klippkanten med samma mörka blick. För det mesta förnekade hon att hon hade svårt att tåla höjder. Men nu såg hon till att ha dem mellan sig och stupet. Jag måste prata med dig, muttrade hon och ledde Elaine en liten bit bort längs krönet och längre bort från kanten. De gick inte långt, men tillräckligt för att ingen skulle kunna höra dem. Hon tog flera djupa andetag innan hon började och när hon väl talade var det med låg röst och utan att titta på Elaine. Jag har uppfört mig som en idiot och på grund av en förbaskad karl. När jag inte har honom framför mig kan jag knappt tänka på någonting annat. Och när han är där kan jag knappt tänka alls. Du måste tala om för mig när jag beter mig som ett fån. Jag litar på dig, Elaine. Hennes röst förblev låg, men tonen övergick nästan i ett klagorop. Jag har inte råd att förlora förståndet på grund av en man, inte nu. Elaine var så häpen att hon först inte kunde säga någonting alls. Ninnie erkände att hon hade varit en idiot. Hon var nära att vända sig om för att se om solen hade blivit grön också. Det är inte Läns fel och det vet du, sa hon till sist. Hon sköt bort alla minnen av sina egna tankar på Rand. Det här var inte samma sak. Och tillfället var en gåva från ljuset. Imorgon skulle Ninnie förmodligen klappa till Elaine om hon sa att Ninnie betedde sig dumt. Ta dig samman, Ninnie. Sluta uppföra dig som en fjollig flickunge. Undan med alla tankar på Rand. Hon hade inte trånat efter honom så illa. Du är ACD och det är meningen att du ska leda oss. Led och tänk. Ninnie la händerna om varandra framför livet och hängde med huvudet. Jag ska försöka, mumlade hon. Jag lovar att jag ska försöka. Fast du vet inte hur det är. Jag ber om ursäkt. Elaine var nära att sätta tungan i halsen. Bad Ninnie om ursäkt ovanpå allt det andra. Var Ninnie skamsen? Hon var kanske sjuk. Det varade förstås inte särskilt länge. Plötsligt tittade Ninnie på Angrelen och harklade sig. Du gav en till Avienda, inte sant, sa hon rapt. Nå, jag antar att hon klarar av det. Synd att vi måste låta havsfolket använda en. Jag slår vad om att de kommer att försöka behålla den. Nå, de kan ju försöka. Vilken är min? Med en suck räckte Elaine henne armbandet med ringarna. Ninnie stegade därifrån medan hon försökte sätta smycket runt vänstra handleden och med ljudlig stämma ropade åt alla att inta sina platser. Ibland var det svårt att skilja på när Ninnie agerade ledare och när hon bara spelade översittare. Nåja, bara hon tog sin roll som ledare så. Vindarnas skål stod på det nu uppvikta omslagstyget mitt på det flacka krönet. Det var en grund, tung skiva av klar kristall, 2 fot tvärs över och invändigt graverad med virvlande moln. En konstfullt utformad pjäs, men likväl tämligen enkel om man tänkte på vad den kunde göra. Vad de hoppades att den kunde göra. Ninnie tog plats i dess närhet samtidigt som hon slutligen lyckades knäppa Angrelens spänne om handleden. De 3 frändeskvinnorna var redan där. Kirstian och Garinia hopkurade bakom Rianne och synbarligen mer uppskrämda än någonsin, om nu det var möjligt. Vindfinnerskarna stod uppställda på rad bakom René, nästan 20 steg bort. Elaine lyfte sin delade kjol, mötte Avienda vid skålen och tittade misstänksamt på havsfolkskvinnorna. Tänkte de ställa till med bekymmer? Det hade hon fruktat från första omnämnandet av kvinnor från gården som kunde vara starka nog att delta i länken. När det gällde rang och ställning var Ethan mer kinkigare än till och med Vita tornet. Och Garinias närvaro innebar att Renaidin Kalon Blå stjärna, vindfinnerska hos skeppsfrun över hela Ethan mer, inte skulle delta i cirkeln. Inte borde göra det. René gav kvinnorna runt skålen en forskande blick under rynkade ögonbryn. Hon såg ut att väga det, bedöma deras duglighet. Talan din Gellin, skällde hon plötsligt. Intag din post. Det var som en pisksnärt. Till och med Ninniv spratt till. Talan bugade sig djupt med handen mot hjärtat och sprang sedan bort till skålen. Hon hade knappt börjat röra sig förrän René upphov sin stämma igen. Med Terra din journal, intag din post. Med Terra, fyllig men muskulös, satte av i hälarna på Talan. Ingen av de båda lärlingarna var gamla nog att ha gjort sig förtjänt av vad havsfolket kallade för ett salt namn. Nu räknade René upp namn efter namn i rask följd. Hon skickade iväg Rainin och två andra vindfinnerskor som alla gick med raska steg men inte lika snabbt som lärlingarna. Att döma av antalet berlocker stod Name och Richelle högre i rang än Rainin. Värdiga kvinnor med befallande utstrålning men avsevärt svagare. Sen gjorde René en paus. Den varade bara ett ögonblick. Men i den raska uppräkningen var den ändå tydlig. Terbrey din Galin sunnan vind. Intag din plats. Kär din Galin löpande våg. Tag befälet. Elaine kände en flyktig lättnad över att René inte hade fordrat att ta befälet själv. Men denna lättnad varade inte längre än Renés korta paus. Terbrey och Care utbytte en blick. Terbrey bister och Care självbelåten innan de gick bort till skålen. 8 öronringar och en mångfald tätt hängande berlocker visade att båda var vindfinnerskor hos vågfruar över någon klan. Endast René stod över dem och bland havsfolkskvinnorna på kullen var endast Doreal deras jämlike. Care, klädd i gul sidenbrokad, var något längre än Terbrey med sina gröna brokadkläder och något strängare drag. Båda var ståtliga kvinnor och man behövde inte höra deras namn för att förstå att de var systrar. De hade samma stora, nästan svarta ögon, samma raka näsa, samma bestämda haka. Care pekade tyst på marken på sin högra sida. Inte heller Terbrey sa någonting och tvekade inte utan ställde sig genast på den plats hennes syster anvisat henne. Men hennes anlete var som sten. Med henne omgav nu 13 kvinnor skålen, nästan skuldra mot skuldra. Cares ögon sken, Terbrays var mörka. Elaine kom att tänka på ett av Linis ordspråk. Ingen kniv är vassare än en systers hat. Care lät blicken löpa runt ringen av kvinnor som omgav skålen, ännu inte någon regelrätt cirkel, som för att inpränta varje ansikte i minnet, eller kanske inpränta sin egen bistra uppsyn i deras. Elaine skyndade sig att räcka Talan den sista angrelen, den lilla sköldpaddan av bärnsten, och började förklara hur man använde den. Förklaringen var enkel, men om man försökte utan att veta hur man gjorde kunde det ta timmar innan man kom på det. Hon hann inte längre än 5 ord. Tystnad, röt Care. Stående bredbent och barfota med de tatuerade händerna knutna mot höfterna skulle hon ha stått på ett fartyg redo för strid. Ingen talar på sin post utan min tillåtelse. Talan, anmäl dig genast vid återgång till ditt skepp. Ingenting i Cares ton antydde att det var sin egen dotter hon talade till. Talan bugade sig djupt med handen mot hjärtat och mumlade någonting ohörbart. Care fnös föraktfullt och gav Elaine en blick som antydde att hon önskat att hon kunnat beordra även henne att anmäla sig till någon innan hon fortsatte med en röst som borde höras ända ner till ladorna. Idag ska vi göra något som inte har gjorts sedan världsfallet, då våra anmödrar stred mot vindar och vågor som gripits av vanvett. Tack vare vindarnas skål och ljusets nåd överlevde de. Idag ska vi återanvända vindarnas skål, förlorad för oss i mer än 2000 år och nu återbördad. Jag har studerat de uråldriga sägnerna, studerat rullorna från den tid då våra anmödrar först lärde sig att besegla havet och väva vinden. Den tid då saltet kom in i vårt blod. Vad som är känt om bindarnas skål, det vet jag mer än någon annan. Hon sneglade åt Tebrays håll, en belåten blick som hennes syster inte besvarade, vilket tycktes göra Care än mer belåten. Vad Aishidena inte förmår göra ska jag göra idag, om det är ljuset till behag. Jag förväntar mig att varje kvinna står kvar på sin post in i det sista. Jag godtar inte ett misslyckande. Resten av kvinnorna från Athanmere tycktes godta detta tal som rimligt och väntat. Men frändeskvinnorna stirrade förbluffade på Care. Enligt Elaines mening var storvulet ett alldeles för klent ord. Det var tydligt att Care verkligen förväntade sig att ljuset skulle låta sig behagas och att hon skulle bli misshagad om det inte gjorde det. Ninive himlade med ögonen och öppnade munnen. Care förekom henne. Ninive, förkunnade vindfinnerskan med ljudlig stämma. Du ska nu förevisa din förmåga i länkning. Sätt fart, kvinna. Ninive svarade med att knipa ihop ögonen. Hennes läppar vred sig. Det såg ut som om hon skulle spränga ett blodkärl. Jag förmodar att det innebär att jag har tillåtelse att tala, mumlade hon. Lyckligtvis för lågt för att Care skulle höra det på motsatta sidan av cirkeln. Sen öppnade hon ögonen och tog på sig ett leende som såg helt förskräckligt ut tillsammans med resten av hennes min. Hon var som en sur mage och flera andra krämpor i samma paket. Det första man gör är att omfamna urkällan, Care. Med ens omgavs hon av Saitars klara sken. Elaine kände att hon redan använde Angrelen i sin hand. Jag förutsätter naturligtvis att du vet hur man gör det. Utan att bry sig om Cares plötsligt spända min fortsatte Ninive. Elaine kommer nu att biträda mig i denna förevisning om vi har ditt tillstånd. Jag förbereder mig för att omfamna urkällan, skyndade sig Elaine att skjuta in innan Care hann explodera. Men jag omfamnar den ännu inte på riktigt. Hon öppnade sig och vindfinnerskarna böjde sig fram och tittade på henne, trots att det fortfarande egentligen inte fanns någonting att se. Till och med Kirstian och Garinia blev tillräckligt intresserade för att glömma bort en del av sin rädsla. När jag kommit så långt kommer resten an på Ninive. Nu sträcker jag mig ut mot henne. Ninive gjorde en paus och såg på Talan. Elaine hade knappt hunnit förklara någonting för henne. Det är ungefär som att använda en Angreel, sa Ninive, vänd mot den smala lärlingen. Care morrade och Talan försökte se på Ninive med nedvänd blick. Man öppnar sig för urkällan genom en Angreel, precis som jag kommer att göra det genom Elaine. Som om man försökte omfamna Angreelen och urkällan på samma gång. Det är egentligen inte särskilt svårt. Titta på så får du se. Se bara till att du är på gränsen när det är dags att infoga dig i cirkeln. När jag omfamnar urkällan genom dig kommer jag på så vis att göra det genom Angreelen också. Hur Elaine än koncentrerade sig började svetten pärla fram i pannan på henne. Fast det hade å andra sidan ingenting med värmen att göra. Urkällan kallade. Den pulserade och hon pulserade med den. Den pockade. Ju längre hon stannade kvar bara en hårsmån från att vidröra kraften, desto större och mer outhärdligt blev begäret. Hon började själva lätt. Men Dean hade berättat att denna förväntan bara blev värre ju längre man brukade kraften.